Ändå är det ju så att, som du säger, den moderna människan är ovan att leva i den här dimensionen. Och de liturgiska bibliska läsningarna i den här perioden kan ju även uppfattas som skrämmande. Men det är ju inte det som är tanken, eller hur? Evangeliet vill ju inte skrämma oss.
Nej, det är inte för att skrämma. Det finns ju en allvarlig ton som har med människans värdighet att göra. Vilka vi är som människor. Att vi är skapade av Gud som moraliska varelser. Och det innebär det också ansvarstagande för våra handlingar. Och att leva ut i att älska vår nästa och så vidare. Och naturligtvis så här brister vi alla och hela världen är full av dess motsatt också. Så att på det sättet så kan vi känna skrämmande. Men det här är ord där Jesus egentligen tröstar sina lärjungar. När han talar med dem, sitt på Oljeberget, Matteus 24, sen på sina stora eskatologiska talis. Där vet han ju, han känner ju deras bakgrund. Det här är de känner skrifterna, det här är judiska lärjungar som har hört om den messias som en gång ska komma. Johannes Evangeliet börjar ju med detta, att de här blivande lärjungarna samtalar med varandra om messias är kommit eller ej. Och hur kan något gott komma ifrån Nasaret och så vidare. Och sen när de känner den messias, men kan ju naturligtvis inte riktigt förstå vem han är och hur går detta ihop. Har han kommit eller ska han komma? Vilken typ av messias är han? Och här berättas ju genom denna fullkomliga eller slutgiltiga uppenbarelse som Jesus Kristus är. Hebreerbrevet beskriver det väldigt, väldigt fint. Att Jesus Kristus nu som på så många sätt hade Gud talat till fäderna genom profeterna, men nu i den yttersta tiden, sista tiden, så har han talat till oss genom sin son som han har insatt för att ärva allting, denne som också har skapat världen. Och då breddas ju allting och fördjupas allting, så det är klart att lärjungarna har ju lite svårt att förstå det här. Så sitter de på Oljeberget och då går Jesus igenom det som kallas för ändens tid eller den yttersta tiden, vad som ska ske innan människosonen kommer tillbaka, eller hans ankomst och härlighet. Och det här är ju, måste vara överväldigande för dem. Det är väldigt svårt för dem att förstå och lite skrämmande. Men det skriver alla så här, också hemska händelser som kommer att ske. Ett ökande av förakt mot tron, förvillelse och förvillelse och förvirring och krig och stridslarm och rykten om krig, som man säger. Folk reser sig mot folk, hungersnöd, jordbävningar. Som Jesus kallar för födslovånder. Alltså skrämmande saker. Men då hela tiden tröstar han sina lärjungar att när det här kommer, och en del kommer komma på fall, andra kommer förråda varandra, hata varandra. Men i den här tiden så kommer evangeliet vara riktigt och predikas i hela världen. Det betyder att Jesus säger till lärjungarna att kyrkan kommer att övervinna. Vilken tid det än är så kommer kyrkan, så kommer evangeliet att nå ut till människor. Det finns alltså ett oerhört stort behov av människor i varje tid, i nödtider och inte minst i den yttersta tiden, att höra om Jesus, den tröst han ger, den styrka han ger, den frälsning som han ger. Och det är detta som, det här tror jag som Jesus vill stärka lärjungarna, stärka oss alla. Och också implantera detta oroliga hopp. Att det är verkligen så att historien har ett slut och en ny början. Det är intressant att Jesus kallar det här födslovånder. Och så säger han ju också i en bild att när en kvinna har fött fram sitt barn så glömmer hon denna smärta hon har haft. När man jämför då så är det som kommer så otroligt mycket mer än de smärtor som kommer att vara. Det här är en realistisk bild, tror jag. Jesus är inte överoptimistisk, det är inte någon slags liksom bara happy clappy religion, utan det är en djup insikt om att livet är allvarligt. Men i det här så finns inte bara lite glädje här och var, det finns inte bara någon slags tröst för stunden, utan det finns ett perspektiv där uppenbarelsens ljus strålar så starkt in, oavsett vilket mörker som finns på jorden, in i människors hjärtan och liv, och ger en oerhört stark, trots omständigheterna, övertygelse i inte någon form av fanatism, utan i grunden av den helige ande given en glädje över att det faktiskt är så att Jesus Kristus kom tillbaka. Och den, ska jag säga, den tröst det blir att han då naturligtvis tar hand om oss alla oavsett vilka tider vi lever i. Så att vi, som man säger, när allt detta sker kan lyfta våra huvuden och veta att vi nalkas vår förlossning.
Och nu befinner vi alltså i advent och påminns om att vi väntar på hans ankomst. På vilket sätt uppmanas vi att vänta på?
Jag tror ju att väntan är denna glada, förväntansfulla inställning sammankopplad med en medvetenhet att det här verkligen kommer att ske. Inte bara under advent, som är också en fasta period, men under hela året eller under hela livet. Att det här är en grundton. Det är glädjen, det är en fullkomning som hela vårt inre och hela skapelsen faktiskt ropar, eller som det står, kvider efter Guds barns fullkomning. Det här ligger så djupt i det kristna själen, i det kristna livet och i andens verk i varje kristen människa. Sen så lever vi som vi gör. Vi behöver syndernas förlåtelse, vi behöver sakramenten, vi behöver hjälpa varandra och lyfta vår blick. Och vi behöver koppla, det är det som är lite tragiska då kring hela julen, att julen är kommersens och materialismens stora högtid. Vi köper mer än någonsin, vi kastar oss ut i allt möjligt. Och egentligen så är ju då advent frånkopplande tid. Alltså vi ska koppla bort, vi ska släppa taget om det jordiska, om det som ofta kan kräva oss eller uppfylla oss. Och vi ska överlåta oss och det som inget öga har sett, inget öra har hört, som det står. Och Gud har berett åt alla de som älskar honom. Så att det tror jag är ett sätt att förbereda sig. Det andra sättet är ju detta som vi har hört hela året nu om barmhärtigheten under barmhärtighetens år. Guds barmhärtighet, det är en eskatologisk hållning. Det är denna kärlek som bara slösas på oss när vi inte värdiga det. Kring denna godhet, den generositeten, himmelens generositet så att säga, mot oss. Trots att vi inte värdiga det, den måste ju stråla genom oss mot varandra här på jorden, inte minst i den här tiden. Så jag tror det är en omvändelsetid. Det är Guds rike är nära, en av texterna som kommer omvända. Den omvändelse som prövar mina gärningar och mina intentioner. Det kristna hoppet har ju alltid varit en del av den kristna tron. Ibland har det blivit, tror jag, så här att det har varit längst bak i teologiska texter. Men det är ju en central del av det kristna livet, därför att detta är vad evangelium egentligen handlar om, nämligen Jesu ankomst. Så kommer han på olika sätt, men det är hans ankomst allt handlar om. Och då är det ju viktigt när man läser, inte minst Jesu tal på Oljeberget i både Matteus, Markus och Lukas med lite olika, betonar lite olika saker, men man får ändå en sammanfattning bild hur han vänder lärjungens blick framåt. Det han också säger där om de allvarliga tider som då steg för steg kommer innan hans återkomst eller ankomst, det är ju också detta att se till att ni inte blir förförda, var noggranna, vaka, låter inte berusas i den bemärkelsen av världen runt omkring, utan håll er vakna, håll er öppna, se vad som pågår. Urskilj också de tecken på hans ankomst. Det här har ju kristna då i många olika grupper tolkat på väldigt många olika sätt. Om man säger att det finns liksom, ja, det finns en hel spann här av åsikter, men allt ifrån att man varenda sak som händer på denna jord blir man jättenervös och alarmistisk och försöker direkt koppla sina bibelord. Och det är en slags fruktan hela tiden för vad som ska hända. Och där blir det en slags likgiltighet där man tycker, ja, det är många som har sagt sådär, men den har ju Jesus inte kommit och jag har faktiskt ganska mycket annat att göra också. En slags likgiltighet att det här rullar på genom århundradena. Men det är inte den bild som Bibeln ger av detta, utan vi uppmanas ju att leva inte någon slags fruktan och skräck inför hans ankomst, men ett vakande, att inte beblandas med saker som bedövar oss eller som tar blicken bort från vad livet egentligen handlar om. Det här handlar inte om att man ska liksom avsäga sig allt som finns runt omkring. Tvärtom tror jag att det är väldigt viktigt. Vi ska vara nytt i den här världen, men vi lever, vi drar från andra källor. Vi har ett alternativ som inte bara hjälper människor idag, men som styr upp oss åt den evighet vi alla är på väg till. Och därför så tror jag att urskiljning är väldigt viktigt idag. För att det är lätt att, jag tror, sänker man blicken och tänker bara på det som har med det här livet att göra, då så småningom så finns det en fara att det som är gynnar mig nu, det som tillfredsställer mig nu, det som gläder mig nu, det blir det viktiga. Men det är inte så det kristna livet gestaltas eller uppgift, utan vad leder till evigheten? Vad leder till himlen? Vad leder mig närmare Jesus Kristus? Det måste vara det som styr, eller det perspektiv som avgör hur jag handlar. Och då märker man ju att det kommer man väldigt ofta att försöka gå i motströmmen. Man går uppströms istället för att bara flytta med neråt. Det finns en spänning i det här. Det finns en motstånd i det här på så många olika plan. Och Jesus talar om att det här kommer att öka. Men där, det säger aposteln Paulus, synden ökar och överflödar också nåden. Det finns nåd för varje stund, för varje tid oavsett. Vi vet ju inte exakt vad vi befinner oss i, ska säga, det historiska eskatologiska skedet. Det finns de som hela tiden tyder tecken och känner ju nära, men dröjer inte så länge. Men det vet vi inte. Jesus själv har ju sagt att ingen vet någonting om den tiden och den stunden. Men vi ska ändå leva så som han skulle kunna komma nu. Och det är väldigt tydligt i flera texter, inte minst i den eskatologiska. Det är en av de texterna som kommer nu i advent. Där när man inte bryr sig om, utan människorna levde som innan floden. De åt och de drack. Och de gick ingenting, står det, förrän floden kom. Och så ska människosonens ankomst vara, säger Jesus. Det vill säga en slags likgiltighet eller ovilja att bli allvarlig, lever på ytan, ägna sig bara åt det som man själv tycker är viktigt för dagen. Och här säger Jesus, i den situationen, var vaksamma. För ni vet inte vilken dag som er Herre kommer. Därför ska ni vara beredda, säger han. En stund när ni inte väntar, det kommer människosonen. Och det är ju en slags maning till att, nej, ni vet inte vilken tid jag kommer. Men i varje tid ska ni ändå vänta att jag kommer. Men inte en ansträngd, anspänd eller ska en slags spekulativ väntan, utan en väntan som innebär att jag rannsakar mitt liv och håller mig vaken så att jag inte dras med i sånt som är kulturens blinda fläckar eller som är förförelse, utan att jag vågar ändå stå för det som är det, den livets kultur som måste finnas i kyrkan till dess att livet